En amerikansk tidskrift bad en gång sina läsare att de skulle skicka in den mening som de tyckte var absolut mest trösterik. Den som de allra helst ville höra. Det kom in tusentals svar på det här. Och tre stycken hamnade högst upp på den här listan. Och jag tror att du kanske kan ana någon av dem åtminstone. Den första som människor absolut helst ville höra var: jag älskar dig. Och det andra man ville höra var: jag förlåter dig. Och det tredje var: maten är klar. Bra va? Man gillar ju alla. När jag har varit här nu de här gångerna under våren så har vi ju pratat en del om hur man är kyrka tillsammans. Vi har varit inne på kyrkans enhet. Vi har pratat om, sist jag var här pratade vi om vilka relationer man kan behöva ha i sitt liv för att växa som kristen. Och idag är min plan att försöka liksom vidga det här lite nu då. För vi är ju som kyrka aldrig ett slutet system. Utan precis som vi har hört här i missionsinformation och grejer så lever vi också i relation till den stora världen. Och därför är temat för den här predikan: maten är klar. Det kommer att bli begripligt, tror jag. I samband med att Jesus går in i påskfirandet, ni vet hela navet liksom berättelsen om Jesus är ju de där dramatiska dagarna under påsken i Jerusalem. Då är det som att det äger rum ett slags skifte i trons värld som vi behöver få koll på. Centrum där är, alltså det, sedan den stunden så är centrum för all kristen aktivitet ett bord. Det allra heligaste är inte längre ett tempel dit endast översteprästen får gå in. Det är liksom lite ny ordning nu. Nu har Gud ställt ett bord i världen och till det bordet är alla människor inbjudna. När Bibeln ska beskriva liksom Guds rike eller vad som händer runt det som Gud gör i världen så är det inte alldeles ovanligt att fester och banketter är liksom bilden för det. Det är profeterna gör det i Gamla testamentet och Jesus gör det i Nya testamentet. När Jesus inte talar om fester och måltider så är han själv gäst vid något bord någonstans och sitter och äter med folk. Det är ju häpnadsväckande vad många matscener det finns i evangelierna. Bara i Lukas evangeliet finns det någonstans mellan 30 och 40 referenser till att äta, dricka eller sitta vid ett bord. Och Jesus verkar ganska upptagen med frågan om mat och måltider och middagsbord. Och när han ska gestalta Gudsriket som han har kommit för att förverkliga, så gör han det genom att sätta sig till bords. Och det han dessutom gör är ju att han gång på gång sätter sig vid det där bordet med helt fel folk. Han äter och dricker med människor som andra skulle döma ut. Syndarna, står de gång på gång. De utstötta, de undantagna. Och allt det här sker ju i en kultur där bordsgemenskapen är otroligt viktig. Vi som är präglade lite av någon slags McDonalds-idé om mat och som kan sitta på rad och äta med folk som vi inte ens känner. Vi uppfattar nog inte riktigt de här signalsystemen som går igång i evangelierna. När Jesus äter med fel folk så är det en dramatisk sak. Därför att det är viktigt vem man käkar med. Det är som att när jag sätter mig vid ett bord så blir det där en ganska stark identitetsmarkör. Vilken sorts människa är jag? Och vilket umgänge har jag? Och det är det som gör att de blir så otroligt upprörda över Jesu middagssällskap. För han verkar välja så slarvigt. Det tror inte jag han gör. Han vet precis vad han gör. Vi läser ifrån Lukas evangeliets 15 kapitel. Inledningen på det kapitlet lyder så här. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Det där är inledningen till Lukas 15. Och du som kan din bibel, du vet att på detta följer tre berömda liknelser som Jesus ger. Det är liknelser som alla beskriver något som har gått förlorat. Det är det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Och alla de här tre berättelserna handlar ju om hur någonting har gått förlorat, tappats bort, eller en stor förlust har ägt rum, och så återfinns det som hade varit förlorat och så blir det kalas. Det är liksom mönstret i de här berättelserna. Och det är som att det stegrar sig när vi kommer till berättelsen om den förlorade sonen. När fariserna kritiserar Jesus för vem han käkar med och säger: du äter och dricker med syndarna, så verkar han ge dem rätt. Det kan du ge dig på att jag gör. Och de säger: du är till och med syndarnas vän. Och jag tror att Jesus ler lite och säger: ja, det är jag. Jag är syndarnas vän. Och det är ingen dålig sak. Syndarna, tror man, står som ett slags samlingsbegrepp här. Det är inte nödvändigtvis bara moraliska frågor som avgör det. Utan det är alla människor som av olika skäl är utestängda från templet. Det kan handla om moral. Det kan också handla om att man är rituellt oren. Till exempel man har varit i kontakt med någon död. Eller man har blödningar eller sådär. Då kan man inte vara i templet. Då stängs man ute därifrån. Och så är det då alla de här beteendefrågorna. Tullindrivarna är med här. Som ju är judar. Men som arbetar för ockupationsmakten. Och skor sig själva ganska duktigt på det. För Jesus verkar bordet vara vägen till räddning för de här syndarna. Det är som att han centrerar räddningen inte till ett tempel utan till ett bord. Minns ni när han har ridit in i Jerusalem, så välter han i kull växelkontorens bord där i templet. Och så dukar han istället. Det är som att han ställer upp ett annat slags bord. Ett festbord bland dem som inte fick gå in i templet. Innan Jesus så är ju den judiska tanken om helighet att det där rör sig i någon slags koncentriska cirklar. Ju längre in mot mitten och det allra heligaste man kommer, desto färre får vara med. Ni vet va? Det finns en hedningarnas förgård. Eller först kan man säga så här. Israels land finns i den stora världen. Och i Israel finns staden Jerusalem. I Jerusalem finns det heliga templet. I templet finns en ökade nivåer av helighet. Med allt större begränsningar om vem som får vara med och vem som inte får. Där finns en gård för endast judar. Där hedningarna är förbjudna att vara. Sen finns det en gård för endast män där kvinnorna är förbjudna att vistas. Det finns en för endast präster där lekmän inte får vara. Och längst in finns det allra heligaste. Dit får endast överste prästen gå och endast en gång om året. Ser du att ju närmare mitten man kommer, desto färre kan vara med. Och så blir ju templet i någon mening ganska exklusivt. Här får inte vem som helst vara med. Och heligheten blir någonting som behöver skyddas från det profana, från det smutsiga. Men så kommer Jesus och så är det som att rörelsen i någon mening ändras. Den vänder. I judendomen finns ju begreppet kosher. Om mat eller om föremål är kosher så är det godkänt. Man kan komma i kontakt med den utan att bli oren. Däremot finns det en massa andra saker som gör människan oren i den här kulturen. Och det är som att heligheten inte tål det orena. Och så kommer Jesus och så vänder han den här rörelsen och förändrar hela den här korsetanken. När de som kallas orena rör vid Jesus, vad händer då? Blir Jesus oren då? Nej, det är som att rörelsen har vänt. Och hans helighet och hans renhet smittar den som kommer i närheten. Smittan går inte inåt utan utåt. Heligheten smittar alla som kommer i närheten. Han påverkar dem istället för tvärtom. Ni vet kvinnan med blödningar som har varit sjuk i 12 år. Hon har gått till alla möjliga läkare som har både liksom lovat henne saker de inte kunde hålla och de har skinnat henne på hennes pengar. Alla pengarna är slut. Hon har provat allt. Och så kommer hon och tränger sig fram i folkmassan. Hon får inte vara där egentligen. För hon är oren. Och så tränger hon sig fram för att röra vid Jesu mantel. Då blir inte Jesus smittad utan hon blir frisk. Är ni med? Det här är lite viktigt. För det här handlar om hur vi tänker. Om vem som får vara med. Hur det här funkar. De kantstötta. De utstötta. De misstänkliggjorda. De utestängda. Får tillträde till det allra heligaste. Nämligen matbordet där Jesus satt. Heligare än så kan det inte bli. Är ni med? När Jesus sitter och äter och de här trashankarna och utstötta sitter vid samma bord, då är de i det allra heligaste. Hur skulle det kunna bli vassare än så? Det är där Gud är. Ni är med på att när överste prästen går in i det allra heligaste en gång om året så träder han ju fram inför Gud. Och nu är Gud ligger till bords med vanligt folk. Och när de kommer i närheten så händer det något med dem. Tullindrivaren Zacchaeus sitter uppflugen i ett träd på distans och vill få lite koll på läget. Men vill också få syn på Jesus. Och Jesus bjuder in sig själv på middag. Det går ju som ett sus genom hela den här liksom folkmassan. Är han inte klok? Vet han inte vem det är? Det går inte att gå hem till honom. Och så går han hem till honom. Och så är heligheten på besök. Jesus kommer innanför tröskeln. Och lägger sig till bords med den här killen som inte får vara med någonstans. Som är utstött. Som är föraktad. Och det är godheten som drabbar Zacchaeus så att han plötsligt reser sig från det där bordet och säger: "Amen, jag har kommit på att jag behöver få lite koll på mina ägodelar." Hur har han kommit på det? Han har inte hört en enda predikan om att han ska ge bort något. Men han har kommit i kontakt med heligheten. Han har kommit i kontakt med godheten. Han ligger till bords med Jesus själv och plötsligt så vänder rörelsen. Det är inte Jesus som smittas av Zacchaeus, det är tvärtom. Det är tvärtom. Paulus kan säga långt senare i Romarbrevet: Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Det är godheten människor behöver få tag på. När Petrus, vet ni, möter Jesus första gången. Och Jesus gör det stora undret att fylla hela hans båt med fisk. Han får precis det han helst vill ha. Jesus öser sin godhet över Petrus. Då faller Petrus på knä och säger: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Han har inte hört ett enda strängt ord. Han har mött Guds godhet. I många kulturer är själva begreppet familj definierat som de som äter tillsammans. Det är de som äter ihop som utgör familjen. Och det som händer här då i och med Jesus från Nazaret är att templet definierat av sina gränser liksom byts ut på ett sätt. Och det heligaste är nu ett bord. Han liksom ställer det där dukade bordet i världshistorien och är beredd att dela det med vem som helst. Ni vet hur han kan stå och ropa: om någon vill så kan han komma och följa mig, ta sitt kors på. Om någon vill. Han är så oängslig i detta. Han liksom ställer det bordet där. Och det är som att han allra helst vill bjuda dit den som tror att han eller hon inte platsar. Det är dem han helst av allt vill ha där. För många år sedan på Torpkonferensen så hade vi besök av Carola. Hon var där och vi har knappt hämtat oss än. Det var en märklig upplevelse på många sätt. Och när hon åkte hem tänkte vi tänka att hon har det så här varje dag. Det var ju otroligt uppjagat. Och folk runt omkring och mitt i en gudstjänst kommer det fram någon och ska ha en autograf. Och ja, det var galet på alla vis. Men efter den där, hon hade både några seminarium och gudstjänst och grejer på Torpkonferensen. Och efteråt så var vi ett gäng, jag fanns med i arrangörsgruppen där, och vi var ett gäng som satt och fikade med henne. Och vi hade våra ganska små barn då, eller sådär. Våran tjej var nog kanske 11 och lillebror var i så fall 8, något sånt där. Och vi, de är ute och leker på området, väldigt hemma där på området i lekplatser och grejer. Och vi ringer in dem och säger: vi tror att ni vill vara med och fika med oss nu. Nej, det vill vi inte. Jo, men kom. Ni kommer ångra er annars. Kom nu. Och så är de med och fikar. Och för Jonna då, Emil fattar nog inte riktigt, men Jonna, 11 kanske, när hon kommer in och fattar att hon ska fika med Carola. Och många år efteråt, när hon såg Carola på tv, kunde hon säga: henne har jag röstat en macka åt. Så här, det är hennes stora fjäder i hatten. Så här. Det är lite surrealistiskt. Plötsligt sitter vi där och pratar skit med Carola och äter en rostad smörgås och dricker en kopp te. Det var lite speciellt för alla som har varit med hela vägen från främling och framåt liksom. Är ni med på att det är något av det här som händer? Det är en slags overklighetskänsla i de här texterna. Vanligt folk som inte får vara med annars sitter plötsligt och doppar bröd i samma skål som Gud själv. När Jesus sista kvällen med lärjungarna introducerar nattvarden, alltså bordets gemenskap, säger han att han inte ska dricka vin med dem förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike, säger han. Efter sin död och uppståndelse så verkar Jesus sen väldigt ivrig att äta med lärjungarna. Han äter och dricker med dem, minst ner på stranden. Han har grillat lite fisk och grejat. Och Petrus, han beskriver det så här så småningom i Apostlagärningarna. När han är hemma i Cornelius hus, då säger han så här: vi kan vittna, säger Petrus, om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Här kommer maten tillbaka igen. När Jesus har uppstått visar han sig inte i Rom, i maktens centrum. Han visar sig heller inte i templet, utan han visar sig vid ett matbord. Det allra heligaste är att dela mat och dryck med Jesus från Nazaret. Kyrkan är ett bord, en gemenskap av ätande, en gemenskap av behövande. Templet är omgärdat av regler och system, och det skapar en viss exklusivitet. Bordet är inkluderande och generöst. Det är som att Jesus sitter där och bara säger: välkommen hit, maten är klar. Templet definieras av sina gränser. Bordet definieras av dess värld, av Jesus själv. Templet är präglat av renhetslagar och koder som stänger ute de orena. Och bordet är som ett slags välkomstfest för att syndarna har återvänt. Ni vet den där Lukas 15 som vi började i, pikar ju i att den förlorade sonen kommer hem. Han har umgåtts med grisar, står det faktiskt. Vilket ju är en otroligt drastisk bild som Jesus tar till i den där liknelsen. Det finns ju liksom inget, det är så orent som det kan bli. Är ni med? I en judisk kultur är grisen ett orent djur. Och så står det att fadern springer honom till mötes. En äldre man springer aldrig i den där kulturen. Han springer honom till mötes och han kastas om halsen på pojken som har umgåtts med grisar. Vad är det han försöker säga, Jesus? Var inte rädd för människor. Stäng inte ute människor. Klassa inte ut varandra. Etikettera inte varandra. Jesus har dukat ett bord. Och vid det bordet sitter vi. Och det finns alltid plats vid det bordet. Templets exklusivitet får i någon mening ge vika för bordets inklusivitet. Istället för en religiositet som stämplar de utomstående som orena och utklassade, så ställer Jesus ett bord i historien, mitt i församlingen, och så säger han: men kom och sitt med oss. Vi har plats för dig. I templet bevaras renheten genom utestängning av alla möjliga, av kvinnor, av hedningar, av orena. Vid bordet är det tvärtom. Här bevaras renheten och heligheten genom att vi välkomnar. Det är inkluderandet, den öppna famnen, den lediga stolen som får oss att påminna om Jesus. Vi tar emot den som Jesus har gjort rum för. Vet du vad jag tror att man får höra vid det bordet? Jag tror att man får höra: jag älskar dig. Jag förlåter dig. Maten är klar. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus Kristus, tack för mina vänner i Brokyrkan. Tack för all historia av att ha välkomnat människor vid ditt bord. Tack för att alla vi som är i det här rummet har hört den inbjudan på ett eller annat sätt. Herre, vi ber, bota oss ifrån ängsligheten. Bota oss ifrån rädslan. bota oss ifrån isoleringen. Bota oss från dömandet. Hjälp oss att lära av dig, du som var så oförsiktig. Du som var så avspänd. Herre, kom oss till mötes och gör oss allt mer lika dig. Jag vill be om det finns någon i det här rummet som inte har tackat ja till inbjudan att sitta vid ditt bord, att röras vid dig, att få sitt liv berört och förvandlat. Herre, kom med mod och tro. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.